Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Jag har tänkt på en sak senaste tiden. Eller ja, en sak har jag inte bara tänkt på. Jag har tänkt på lite fler saker än så faktiskt. De säger att vi tänker typ 60 till 70 000 tankar om dagen trots allt. Och då är det inte så konstigt att många av oss har velat tysta ner de där snurriga tankarna med alkohol tidigare, kanske, tänker jag. Men det var inte det jag skulle prata om nu egentligen. För i veckan så var jag i telefon med en kundtjänstmedarbetare. Och den här personen gav mig inte den där hjälpen som jag alls ville ha. Så jag blev jäkla irriterad. Och jag tänkte typ, jag måste visa den här personen att jag är irriterad för att kunna få bra hjälp. Jag måste liksom sätta en gräns och stå på mig och sådär. Men sen vet jag ju också samtidigt mycket väl att särskilt som någon som själv har jobbat på den andra sidan av luren som en kundtjänstmedarbetare, att det funkar inte alls när kunden blir arg. Faktiskt så gav jag sämre hjälp till folk som var arga och jag ville mycket mer hjälpa dem som var snälla. De fick liksom den absolut bästa Sara Mansouri kundtjänstmedarbetarbemötandet någonsin, kan jag säga. Tänk om de arga kunderna visste det, vad mycket mer arga de skulle bli då. Men egentligen så är det ju faktiskt rätt logiskt att det funkar så. Var snäll så får du snällt tillbaks. Liksom. Det är inte svårare än så. Men det här känns ändå som en sån grej som människor i alla tider har gjort. Man blir liksom arg när man inte får den hjälpen som man vill ha eller behöver. Och egentligen så är det ju inte alls konstigt. Men man kan ju också vara arg på lite olika konstruktiva sätt, kanske, tänker jag. Man behöver inte vara elak mot andra, till exempel, eller hur? Men i alla fall så har det här fått mig att börja fundera på andra saker som vi människor säkert har gjort typ genom alla tider. Jag kan tänka mig att vi har klagat på vädret genom många tider, till exempel. I alla fall här i Sverige. Vi har blivit hjärtekrossade, krossat hjärtan, skämtat eller tröstat när någon behöver uppmuntran. Komma på nya uppfinningar, vi har varit tonårsrebeller, tävlat i sport. Ja, det är sådana saker som jag kan komma på så här på rak arm. Eller ja, en viktig sista stor sak som vi förmodligen gjort genom väldigt många tider vid människor, det är ju att festa och ha kul. Och länge så har alkoholen varit en väldigt naturlig och väldigt viktig del av den här festen också. Det som är så sjukt med det här, det är att som jag förstår det så har alkohol varit ett samhällsproblem i det här landet ända sedan 1600-talet. Alltså snacka om att vi aldrig lär oss. Men hur länge har vi egentligen druckit för att det är kul? Och hur har alkoholens roll egentligen förändrats genom tiderna i vårt samhälle? Idag ska du få en riktigt intressant historielektion. Och jag lovar att den kommer bli lite mer intressantare än den du kanske fick på mellanstadiet. Jag har nämligen bjudit in Peter Wennberg som är professor i socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning för att gräva nu då i alkoholens historia. Och jag kände också att jag behövde ha med min absolut mest allmänbildade kompis i det här samtalet. Så att jag inte missar någonting viktigt i det här. Och för att göra det lite roligare också förstås, för han är ganska kul, den här personen. Han sitter här i studion också.
Det är jätteroligt.
Jag pratar om Robin Kalmegård som jag välkomnar tillbaka till Don't Whine About It. Robin har en lång historia av att jobba med nyheter bland annat och dessutom så är han rätt kul också. Varsågod för komplimangen, Robin.
Tack.
Det kommer också bli ett eftersnack tillsammans med Robin Kalmegård när vi är klara med historielektionen, så häng gärna kvar fram till dess. Men ja, nu så dyker vi ner i historieböckerna, hörni. Ja, men ska vi gå in och ställa oss i den här tidsmaskinen, eller vad säger ni?
Det gör vi.
Ja.
Det är dags.
Det är dags. Vi trycker på knappen, någonting, för att veta vart vi ska börja lite grann. Så här, när började vi konsumera alkohol för att bli liksom fulla?
Jag tror att det är runt 6000 år före vår tideräkning.
Att det är så länge sedan?
Väldigt länge sedan. Och det märkliga då är att det liksom inte dyker upp på ett ställe och sen sprider sig, utan det sprider sig genom att det upptäcks på massa olika ställen. Inte samtidigt, men oberoende av varandra. Och sen hur det går till, det är ju lite knepigt.
Fast man är ju lite nyfiken på hur det gick till. Man skulle gärna vilja vara där när första personen...
Jag bara testade. Sen var det här, testar vi.
Världshistoriens första fylla. Det hade man velat vara.
Om man önskar att den kunde ha filmat.
Faktiskt.
Så man kunde se den efterhand. Men har det inte att göra med att man såg på djuren att de åt så här jäst frukt och blev fulla?
Så kan det ha gått till.
Ja.
Men det är ju ingen som har skrivit ner det här, för det är ju före skriftekonsten så att säga. Eller så har man ätit gammal frukt. Eller så har man ställt undan lite druvjuice eller honung eller någonting.
Alltså det är också så kul om man säger, det här smakar lite konstigt, men jag fortsätter se vad som händer. Sen bara, wow!
Det blev ju kul.
Det här fortsätter vi göra. Så det måste ju lite vara så här word of mouth då, som gjorde att man fortsatte liksom, testa det här.
Precis.
Så mår du liksom toppen. Eller inte toppen.
Så är det.
Ja, man undrar ju hur det sågs från början. Om det var såg som att man blev sjuk av det, eller om att det bara blev kul och bra.
Ja, exakt.
Man måste äta väldigt många jästa frukter för att det ska hända någonting.
Ja, lite så.
Ja. Men som jag har förstått det, så har det ändå använts ganska mycket historiskt för att få folk att så här, slappna av. Alltså typ när man ska skriva avtal och kontrakt och sådana saker.
Och i vissa politiska sammanhang så litar man inte på folk om man inte har druckit först.
Aha.
För att det är liksom... man litar på att när man dricker så kommer sanningen fram, och då kan det vara ett test på att man är ärlig och så vidare.
Det där skulle aldrig funka för mig, för jag ljög jättemycket när jag var full.
Och framförallt innebär det här då att jag och Sara då, som är nyktra, vi kommer aldrig kunna nå de högsta positionerna i toppolitiken.
Nej, det är möjligt.
Det går inte.
Politiska sammanhang när vi inte är att lita på.
Men kan man liksom se vart i tiden det var så här? Alltså att det användes på det här sättet ungefär? Eller har det liksom...
Det finns ju flera olika. Dels under romartiden som man ju in vino veritas. Alltså
Just det.
Sen var det ju även så under sovjettiden att det dracks ganska friskt. Just för att man kanske vill ha koll på vad folk egentligen tycker och tänker och så vidare.
Så det kan liksom ha varit då typ så här att man var så här, nu ska vi sätta oss ner och komma fram till en deal. Men dricker inte du? Nej, det blir ingenting.
Nej, precis.
Det är så
svårt att relatera till.
Man tycker liksom att alkoholen har en konstig stor central del nu. Och där var det verkligen med i så här centrala, stora, jäkla så här, statsbeslut. Alltså så här, viktiga beslut.
Verkligen.
Det kanske är fortfarande i och för sig, vad vet jag.
Men vad var det första man liksom drack? Först, om vi nu, teorin kanske är att man började med att äta jäst frukt och så vidare. Men vad var det första man började tillverka i form av dryck?
Mjöd, öl och vin. Ja. Liksom. Och det dröjde ju väldigt länge innan man började dricka sprit, för man kunde ju inte destillera förrän på medeltiden.
Det dröjde ett bra tag.
Jättelänge. Så att, och alkohol blir inte mer än 15% eller någonting om man inte destillerar. Så att det blev aldrig starkare än så.
De blev bara lite fnittriga helt enkelt på den tiden. De däckade kanske inte riktigt på det sättet.
Man kan ju däcka även på vin och öl.
Ja.
Men
drack då vikingarna för att de tyckte att det var gott, eller för att de ville bli fulla? Eller både om kanske, som folk dricker idag.
Ja, det är ju som idag. En del dricker för att det är gott, en del dricker för att bli fulla. Och många dricker för båda.
Men det dracks ganska mycket på den tiden.
Det vet man ju inte riktigt, men det finns ju ändå, man vet att man drack och att man drack mjöd och så vidare, men det finns ju ingen statistik från vikingatiden.
Nej, jag är mer nyfiken på om man skulle kliva in i en tidsmaskin, åka tillbaka till något av de här århundradena tidigt i alkoholens historia. Var folk lite lulliga hela tiden? Alltså, man undrar hur mycket det dracks om det var liksom konstant.
Ja, alltså vikingatiden vet man ju inte, men på 1800-talet, 1700-talet, då var ju folk konstant lulliga.
De gick runt och var lite småfulla.
Många som började med morgonsupen, det var villasupen och så förmiddagssupen.
Och det var framförallt män?
Ja, fast det var nog lite både och. Ja. Det var nog mer bland män, det har ju alltid varit. Men även kvinnor på den tiden. Mm. Så 1700-1800-talet, då var det ju rejält alltså.
Men gud, vad spännande. Jag skulle vilja gå igenom en tidslinje här då. Om vi börjar med, nu blir det kanske inte exakt från början då, för det var väldigt länge sedan. Vi kör från medeltiden.
Det låter bra. Vi har betat av när man hittar på det, så att säga.
Ja, men precis. Vi gör så här för att liksom se hur alkoholens roll har förändrats över tid, tycker jag. Så medeltiden, som jag förstår det från den tiden, var det att öl ansågs vara mer hygieniskt än vatten.
Mm, det var ju det också. Alltså, det finns bakterier som inte tål alkohol som dör. Så att det är ett säkrare sätt att dricka om man har det väldigt, väldigt smutsigt. Så att på den tiden var ju vattnet inte att lita på. Det var ju inte bra grejer.
Gud vad sjukt.
Ja, faktiskt. Det ger lite perspektiv faktiskt.
Men var det en viktig del av så här dieten också, för att det hade ett näringsvärde?
Ja, absolut. Och det är ju en av få livsmedel som man kan spara. Alltså vin tål ju att sparas ganska länge, många månader. Öl inte riktigt lika länge, sprit hur länge som helst. Så att det är ett bra sätt att spara kalorier om man ska lägga undan i förråden sådär.
Men var det verkligen det som var det viktiga då, eller spelade det in att det fanns en berusningseffekt?
Ja, men det är klart det gjorde. Mm. Alltså, med de nivåer man drack på 1700-1800-talet, alltså den större delen av befolkningen måste ju ha varit beroende egentligen.
Ja.
Men där på medeltiden var det väl ändå också mer de rika som drack, typ adeln och... Alltså så här, för vin importerades väl... Om vi bara ser, nu ser vi till Sverige här, tänker jag. Hur det har varit här.
Vin har ju varit väldigt exklusivt i Sverige, ja. Så att var man fattig så fick man då hålla till godo med öl eller mjöd eller annat jäst.
Men det var, då verkar det som att det var en väldigt central del för att hålla sig frisk.
Ja, precis. Man fick i sig kalorier, man fick i sig ren vätska, till skillnad från vatten då. Mm. Så att det var ju en del av kosten som var rätt naturlig på den tiden.
Om vi hoppar fram till 1600-talet då, där händer ju något stort.
Ja, i Sverige så vet man ju att man dricker sprit helt enkelt. Det har kommit. Det kom ju kanske någon gång 1200-1300-talet kom sprittillverkningen liksom igång i Sverige. Och från början så gjorde man inte spriten för att dricka, utan som en del att göra krut.
Aha, var det så det började?
För att det behövs i kruttillverkningen, och det var ingen som kom på idén att man kunde dricka det här, utan det var liksom tänkt för något annat. Kunde jag stannat där kanske?
Och hur kommer man då fram till att men då ska jag testa att dricka det här också?
Ja, jag vet inte. Det är väl trial and error.
Det var mycket trial and error, visst var det?
Ja, mer error ibland.
Ja, mer error. Men jag menar, man baserade inte jättemycket på vetenskapliga saker på den tiden. Nej, utan det testades friskt.
Vi testar, ja.
Och sen blev ju, för att på 1600-talet så är jag förstått det som att hembränningen blev vanlig.
Ja, precis. Och under 16, 17, 1800-talet har det varit så att... kronan eller liksom kungen har haft lite monopol i perioder och kunnat tjäna mycket pengar på sprittillverkningen.
Som Systembolaget?
Ja, någon slags variant av det. Tidig variant. Så att det har varit en stor inkomstkälla också för staten och kungen.
Jaha, för att då insåg man att det här konsumerar folk, så det här kan vi tjäna pengar på, så det här ska vi liksom...
Jajamän, så är det.
Betalningsviljan fanns.
Så att det var därför folk började bränna hemma då, menar du? Säger man bränna hemma?
Man säger väl det. Ja. Men det har väl folk gjort. Sen, ja.
Men då om de gjorde det hemma, då behövde de inte betala. Alltså, eller hur blev det då?
Alltså att bränna hemma, så att säga, om man säger hemma är ju ganska svårt om man lever på 1600-talet. Att bygga ihop en hembränningsapparat kan ju inte vem som helst göra.
Fast det fanns väl garanterat män som tänkte det här klarar jag. Experimenterade ihop någonting.
Ja, säkert. Men det var ju en stor affär att göra sprit på den tiden, tror jag. Så att det är inget som vem som helst klarade.
Men hur förändrade det just att man började göra sån här, alltså hur förändrade det alkoholkulturen? Alltså liksom att brännvinet kom och att...
Ja, men det är klart att folk drack mer när det fanns brännvin, och det förändrades också på det sättet att man kunde ju spara spriten hur länge som helst, så att det blev ju en transport, man kunde transportera den, spara den, göra vad som helst med den. Det kunde man ju inte på den tiden man drack öl till exempel. Då var man ju tvungen att dricka upp det rätt snabbt.
Ser man alkoholkonsumtionen här som ett sätt att också så här orka med tuffa tider?
Ja, kanske. I vissa grupper där man liksom haft hårda fysiska jobb som rallare till exempel, där har det ju varit väldigt
Jag tänker också i krigstid och sådär.
Ja, krigstid också, för att dels orka och dels få liksom modet att göra saker man inte kan göra annars.
Mm.
Mm. Men om vi hoppar vidare till 1700-talet. När jag frågade ChatGPT om 1700-talet så sa ChatGPT till mig att det var hembränningens era. Har ChatGPT rätt då?
Jag vet. Ja, i det här fallet vet jag faktiskt inte, men säkert.
Ja, men att alkoholism också blev ett väldigt allvarligt problem redan då.
Ja, 1700-1800-talet var ju fruktansvärda ur alkoholhänseende.
Och hur hanterar man det på den tiden?
Ja, 1700-talet tror jag inte man gjorde så mycket för att hantera det. På 1800-talet, då började det hända grejer.
Mm.
Mm.
1700-talet är nog lite limbo och så. Men 1800-talet, då hände det grejer både politiskt och läkekonstmässigt.
Och framförallt, varför började man ta tag i det då? Var det för att folk till slut inte jobbade?
Ja, precis. Folk höll ju, alltså, om vi hoppar fram till 1800-talet så håller folk på att supa ihjäl sig helt enkelt.
Ja.
Och det märker ju man ju, det är ju fruar som mister sina män och det är ju fabrikörer som inte har arbetare som är nyktra och det är ett problem för alla helt enkelt. Men det är ungefär då på 1800-talet som nykterhetsrörelsen börjar komma.
Det krävdes att alla gick runt lite lulliga på gatorna för att det skulle bildas någon slags motstånd.
Ja, så var det.
Det är ju helt sjukt att det fanns redan då. Fast det låter ju också som att det var mayhem, så att det är ju inte så konstigt att det i så fall... För att på den tiden förstod kanske inte folk att det kunde vara någonting dåligt att dricka, alltså för hälsan och så. Eller fattar man det? Att det var liksom...
Jag tror att man fattade det. Sen hade man ju inte samma tänk kring det här med alkoholism och så på 1700-talet, om att det var en sjukdom, utan det kom under 1800-talet. Och i mitten av 1800-talet så hände det grejer, för då fanns det en svensk alkoholläkare som hette Magnus Huss, som hittade på det här begreppet alkoholism.
Mm-hmm.
Han hade studerat egna patienter och såg att det här är någonting som mer liknar en sjukdom. Dricker man så här mycket, då är det inte bara vana drickande eller dåliga vanor, utan det är någonting annat.
Men var Sverige alltså tidiga på det området, forskningen kring alkoholism?
Jajamän, jajamän. Och det var den här svenska alkoholläkaren då som myntade begreppet alkoholism, eller alkoholismus chronicus, som han kallade det. Och det är liksom första beskrivningen av alkohol som en sjukdom. Alkoholproblem som sjukdom.
Ja. Så det var liksom, det var vi svenskar som kom på det begreppet.
Jajamän.
Inte så konstigt att vi har så mycket alkohol i det här landet.
Det ena gav det andra så att säga.
Mm. Ja, men verkligen. Men vad var liksom hans definition på alkoholism då?
Ja, dels att det ska vara liksom någonting som, om man inte tar itu med det, så blir det bara värre och värre och leder till döden i princip. Och han hade ju studerat de värsta alkoholisterna. Det var ju inte några partydrinkar, utan det var ju riktigt, riktigt tunga patienter. Så.
Mm.
Och han såg också det här som är klassiskt kring toleransökning och att man får abstinens om man inte dricker och de här klassiska alkoholismsymptomen.
Och hur fick de hjälp, de här personerna?
Han jobbade på ett sjukhus där de var inlagda, men sen vad man egentligen gjorde med dem, det vet inte. Och jag vet inte om det fanns något effektivt på den tiden redan. Misstänker att det inte gjorde det, tyvärr.
Är det något mer på 1800-tal?
Nej.
Har du något på 1800-talet?
Nej. Jag minns så lite från den tiden.
Gör du?
Ja.
Jag som tog med dig hit för att du liksom kommer ihåg.
Jag är äldre än dig.
Ja, för att du precis så kommer ihåg saker. Mm. Fel av mig. Nej, men okej, men då vill jag ju hoppa fram till 1900-talet nu, för då händer det minsann grejer.
Ja, då händer det grejer. Och det första stora som händer, det är ju förbudsomröstningen. I USA har man haft ett förbud som började 1920, och det inspirerade Sverige lite.
Vad gick förbudet ut på? Att det var helt förbjudet med alkohol?
I USA, ja.
Ja.
Ja. Så mellan 1920 och 1933 var det helt förbjudet i USA med alkohol.
Men visst drack folk? Alltså de brände hemma?
Ja, visst. Och det fanns ju en jättesvart marknad illegalt och svartklubbar. Och alkoholen flödade. Det var ju verkligen inte nyktert, men det var förbjudet.
Det som är Iran nu... där är det också alkoholförbjudet. Men folk har liksom, ja, de tillverkar själva.
Och istället blir det helt oreglerat.
Ja.
Det finns mörkertal. Och,
ja, ja, exakt. Okej, okay, så det var liksom så det var i USA. Och då såg vi i Sverige där och tänkte att det här verkar ju nice.
Ja, ja, det var många länder på den tiden som funderade så här. Ska vi tillåta det här eller inte? Det är så mycket problem kopplat till det här. Så att, ska vi ha det? Så 1922 hade vi folkomröstning om man skulle förbjuda det eller inte. Och det blev nej till ett förbud med minsta möjliga marginal.
Jaha, så det var ändå jämnt?
Det var väldigt jämnt.
Ja. Vad kunde man se? Fanns det mer man kunde plocka med sig från valresultatet? Tänker kön eller ålder eller sådana
saker?
Just
det. Bra att du säger. För att kvinnor hade precis fått rösträtt.
Just det.
Och det bidrog... annars, nu blev det ändå ett nej till förbud. Men annars hade det blivit ett mycket starkare nej.
Mm. Männen ville behålla alkoholen.
Så var det.
Och kvinnorna ville bli av med den.
Jajamän.
Mm. Och då tänker man ju att det var män som drack mest.
Ja, det var det.
Ja, för de ställde till de mesta problemen.
Det har i princip alltid varit.
Ja, stackars kvinnor.
Ja.
Ja, men jag menar, alltså man, det är ju jättehemskt att det var liksom de som... Alltså det säger så himla mycket på något sätt att de som blev utsatta för det, alltså nu säger jag inte att alla var det, för att du var ju kvinnliga alkoholister också såklart, eller som drack, men liksom det säger så mycket då att de som blir, alltså blir de som är bredvid, är de som alla lider ju såklart, don't get me wrong, men att det är verkligen de som är såhär, vi måste göra någonting åt det här, för att vi klarar inte av att leva i det här samhället liksom. Och sen så är det de som är sjuka, de vet ju säkert det själva egentligen också. Men det är klart att de inte vill ha förbud mot liksom, där de är beroende av.
Ta bort allt det roliga.
Ja, när det kanske vore bättre att rösta för liksom, sitt eget välmående.
Mm. Så är det.
Men så tänker man ju inte när man är sådär. Mm. Det fattar jag med, herregud.
Men sen kommer vi till motboken.
Okej.
Okay. Mm. Berätta om den.
Motboken var då mellan 1917 och 1955. Och det var enligt mitt menande i alla fall ett ganska smart system för att få ner topparna i konsumtion. Så att om man var en vuxen man så fick man max hämta ut 3 liter starksprit på Systembolaget.
På hur lång tid?
Per månad.
Per månad.
Mm. 3 liter starksprit.
Om man var man. Om man var kvinna och gift, då fick man inte hämta ut något alls.
Va?
Därför att då var man ju gift. Då kunde ju mannen ta ut, kunde man ju ta på mannens ransom.
Jaha, mm.
Nej, vad taskigt.
Var man ogift kvinna så fick man hämta ut 0,5 liter per kvartal ungefär.
Per kvartal också?
Per kvartal, ja.
Jag skulle tänka, jag kände hur järnväg som inte gick igångar.
Så det var inga mängder man fick hämta ut som kvinna.
Men då är det inte heller så konstigt om det var fler män som blev alkisar.
Nej, precis. Så, verkligen.
De fick ju inte, de fick liksom inte tag på mer.
Nej, sen var det inte rättvist på andra sätt heller, därför att om man hade en bra ekonomi och var lite rik och välbeställd, då kunde man få extra ransoner. Givet att man skulle ha någon fest eller ordna någon aktivitet eller så.
Så då skulle man kunna ordna en fest varje vecka och få?
Det vet jag inte riktigt.
Gå runt systemet.
Jag är ganska intresserad av det här med hur alkoholen har styrt beslut kring alkohol. Till exempel det här med att män har ju historiskt sett då alltid druckit mer än kvinnor, och då väljer man att bestämma på det här sättet att männen får hämta ut mer alkohol. Men också så här, hade alkohol kommit idag från ingenstans så hade vi med all sannolikhet förbjudit det.
Antagligen, ja.
Ja. Men genom historien så har ju alla beslut som har tagits runt alkohol har ju någonstans baserats på att människor dricker och känner ett behov av att dricka. Har alkoholen alltid... hur har det sett ut? Har det alltid styrt besluten på det sättet?
Nej, alltså de här förbudsomröstningarna är ju ett tecken på motsatsen. Där försökte man ju liksom gå emot hur läget var. Tänk, här har vi ett stort problem, vi reglerar, vi förbjuder. Men då gick man ett steg för långt. Så då fick man istället den här reaktionen med illegal alkohol och smuggling och allt sånt. Så att ibland handlar det om att vara lite följsam, reglera ett litet steg för att få liksom, att folk ska tro på lagarna och liksom följa efter. Ibland blir det ett för stort steg att förbjuda eller ta bort.
Och då är vi inne på 1900-tal nu.
Mm.
Hoppar jag för långt fram om jag säger att systemet bildades 55? Att...
Nej, det gör du inte. Men vi kan väl stanna lite vid motboken.
Ja, absolut.
Motboken var ju inte populär. Folk gillade den inte alls. Tyckte att det var orättvist och att det var dåligt på alla möjliga sätt. Själv är jag väldigt förtjust i den här idén om motbok.
Du skulle vilja ha tillbaka den?
Ja, visst. Tänk så här att... Tänk att kunna ta ner topparna i de som dricker allra mest. Mm. Tänk att man hade ett litet smart card när man handlade på systemet. Och handlar man mer än en viss mängd fick man inte handla mer. Det är ett sånt här litet ingrepp som skulle plocka bort så mycket problem ändå.
Fuskades det inte mycket med motboken?
Det är klart det gjorde.
Hur gjorde man det?
Man bad en kompis och så köpte man av kompisen förstås som inte hade samma behov eller problem.
Man hade medberoende personer i sin närhet?
Det kan man väl säga, ja, precis. Och hade man en ogift kvinnlig vän så kunde ju den använda sin kvartsranson eller vad det nu var.
Alltså, alkoholister var bra på att manipulera redan på den tiden.
Det tror jag.
Ja, eller har det alltid varit kanske, såklart, för att få sin fix liksom.
Mm. Idag finns det ingen som vill ha motbok, men skulle det komma ett förslag, då står jag på barrikaderna.
Då röstar du för.
Jajamän.
Men det finns ju inget som engagerar massan så mycket som när man pratar om alkohol. Jag minns till exempel när systemet skulle börja ha lördagsöppet, vilken otrolig debatt det var kring det. Och så fort man nämner förbud eller begränsningar eller olika lagstiftningar kring alkohol så blir det otroligt mycket reaktioner. Mm. Och så var det väl på den tiden också.
Verkligen, men det finns ju det väcker ju till liv allt det här kring förbudsstaten och att reglera folks liv och ha rätt att göra vad man vill.
Men har det verkligen med det att göra eller har det med att göra att folk verkligen behöver dricka?
Ja, det kanske är både och. Det är liksom ingen som ska lägga sig i hur man dricker, tycker många. Men jag tycker att det finns ett... man kan göra ganska lite för att reglera för att det ska bli bättre för ganska många. Så att...
Ja, men nu kanske vi kan prata om systemet. Mm. Jag förlåter jätteklart. Ja. För att det kom 55.
55, ja. Och då är det inte så att det uppfinns 55. Det har funnits liksom... Före 55 har det funnits massa regionala, lokala systembolag i landet. Men eftersom man då skrotar mot boken så inför man ett nationellt systembolag. Så det är lite oklart vilken funktion de hade, men det var väl lokala lösningar för att få det att funka på något sätt.
Men hur förändrade det här våra dryckesvanor i Sverige? Att det kom där man inte... För då, det var väl redan då så att då får man inte köpa någon annanstans än?
Nej, alltså till en början så blev det ju sämre av att motboken försvann. Alltså det öppnar ju liksom kranarna för de som dricker allra mest. Men långsiktigt så har ju Systembolaget varit en välsignelse för de svenska alkoholvanorna. Det är två saker som gör att man kan dricka mindre som man har som instrument så alkoholpolitiskt. Dels är det att hålla höga priser, att det ska vara dyrt att dricka. Och sen göra det lite svårt att få tag på. Och där kommer ju Systembolaget in i bilden. Mm. Så att Systembolaget har ju haft en dämpande verkan på konsumtionen sen 1955.
Men det finns ju krafter som vill avskaffa Systembolaget och som vill släppa försäljningen fri i matvarubutiker och sådär. Det är ingen bra idé tycker du?
Det är en jättedålig idé. Alltså, det är det verkligen. Alltså,
men funkar det inte i andra länder?
Det funkar, men sämre i andra länder. Alltså, alkohol är ju på sätt och vis en vara vilken som helst. Och gör man det dyrt och krångligt så handlar man mindre. Det är ju inget märkligt det egentligen.
Och där finns det forskning på som visar att vi dricker mindre i Sverige.
Alltså i någon slags EU-perspektiv dricker vi lite i alla fall. Och de länder som har ett systembolag dricker mindre än de som inte har det. Och det är ju inget konstigt. Alltså, jag dricker ju alkohol, jag skulle dricka mer om det fanns i livsmedelsbutikerna. Det är ju lite krångligt.
Mm. Ja, det är ju smidigare när man bara handlar. Bara, men jag köper med mig 2 flaskor vin också. Ja,
verkligen.
Alltså det blir jätteenkelt. Det blir väldigt tillgängligt liksom. Mm. Som det redan är på ett sätt.
Mm.
Men på hippie-tiden, 60-70-talet, då blev det plötsligt lite striktare alkoholpolitik. Jag har förstått det som att så här kampanjer för nykterhet typ blir mer intensiva och det blir skärpta regler och skatter och sådana saker.
Ja, det finns flera grejer som händer samtidigt. Dels är det kampanjer för nykterhet, spola kröken och sådana saker.
Mm.
Sen är det ju samtidigt ett försök med att sälja mellanöl i livsmedelsaffärer. Så att man gör ett experiment när man får köpa mellanstarkt öl. Alltså öl som är starkare än folköl, men svagare än starköl.
Och där var procentgränsen?
Ja, folköl är väl 3,5. Så att det är starkare än folköl. Starköl är väl 5. Så det är något däremellan. Liksom.
Just det.
Men det gick inte jättebra. Alltså, det ökade ungdomsdrickandet så att man skrotade det helt enkelt. Men förutom spola kröken och mellanölet så har ju Systembolaget haft en kampanj för att man ska dricka mera vin istället för öl och sprit. Och den började någon gång på ja, kan det ha varit 60-talet kanske. Och det har man ju lyckats med. I Sverige dricker man ju mer och mer vin.
Varför ville man det?
Jag tror att man sneglade på medelhavsländerna och tänker att om vi dricker vin så dricker vi det till maten. Lite mer jämnt så att det inte blir fylleri, utan det är lite varje dag istället för att allt är på fredag, lördag och så vidare. Så att det var en medveten kampanj.
Ja, och de har ju lyckats med att få det att låta som att vin är lite nyttigare än allt annat också.
Mm, dessutom.
Typ rödvin till exempel, bra för hjärtat. Men jag hade en läkare här som sa att så inte är fallet om du inte är typ 70 plus. Okej, ska vi hoppa framåt?
Nästa viktiga...
Ja, men precis, nästa viktiga grej.
Jag skulle säga 1995.
Uh-huh.
Vad hände då?
EU.
Bra.
Snyggt, Robin.
Yes.
Ja.
Du leder.
Vi går med i EU, vi folkomröstar 94, går med 95. Och det som händer då är att införselreglerna ändras. Så att förut kunde man ta med sig någon liter sprit över gränsen och det var det. När man går med i EU 95 så ändras det till att man kan ta med något i stil med 100 liter öl och vin.
Var det där och då folk började åka till Tyskland och köpa sprit?
Jajamän.
Mm.
Och under några år så blev det väldigt mycket införsel av alkohol. Alltså det är någon slags nyhetens behag. Och de här kvoterna är så höga så att det är i princip så mycket man orkar bära. Så det, det finns ingen begränsning i hur mycket man kan ta in. Eftersom priserna är mycket lägre i Tyskland och Danmark så förs det in väldigt mycket från 95 och framåt.
Mm. Vad gjorde det med konsumtionen där mot slutet av 90-talet?
Mellan 95 och fram till 2004 så ökade den väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Så när den toppar då 2004, då är det mesta på 100 år eller något i den stilen.
Vad gjorde man åt det där då? För det, jag menar, har man gått med i EU så finns det inte så mycket man kan göra.
Nej, det märkliga är att man har inte gjort så himla mycket sedan 2004. Men trots det har konsumtionen gått ner sedan dess. Så det var ju någon slags nyhetens behag där med att man kunde ta in alkohol över gränsen och köpa billig svartsprit och vad det nu var. Så himla roligt var det inte.
Nej, men det var ju några år där det verkligen var en grej. Att alla hade ju någon på sin lilla ort som åkte till Tyskland och köpte på sig mycket och sålde hemma och sådär. Ja, jag vet inte om det är säkert en grej fortfarande, men inte lika mycket då.
Kanske det, men så himla roligt var det kanske inte.
Nej.
Det.
Ja. Men sen vid 2004 så bara dalade det.
Ja, det har gått ner sen, ja, gradvis liksom.
Ah.
Så det är från en väldigt hög nivå, men i princip 20 år har det gått ner.
Men, och det är särskilt bland ungdomar som konsumtionen går ner, va?
Mm.
Varför är det så? Är det för att man blir mer hälsomedveten typ? Eller?
Det finns flera forskningsprojekt som pågår om det. Och det är ju lite konstigt. Men jag kan ta några teorier då. En är ju att man inte umgås på samma sätt.
Mm.
Man träffas digitalt, man har liksom sitter och gamar fast på varsitt håll.
Kolla TikTok.
Ja, precis. En annan sak är att konsumtionen kanske egentligen bara flyttats framåt så att man har en senare debutålder. Så att 17-åringar nu dricker som 15-åringar gjorde förut. Så att det är liksom en förskjutning framåt, kanske 2-3 år. Och alla andra sådana här ungdomsbeteenden har också skjutits framåt. Så att det är inte så konstigt egentligen kanske.
Vad beror det på?
Ja.
Det finns någon allmän trend i att folk får barn senare, gifter sig senare, flyttar hemifrån senare, pluggar till senare.
Men man har ju en bild av också att ungar är tidigare med andra saker. Alltså vi ser nu i en liten grupp kanske, men i kriminalitet och sådana där saker, att man hamnar tidigare i sånt.
Ja, det finns några lite kring gängkriminella och sådär, någon liten sån sak. Men generellt sett så verkar ju alla de här vuxenbeteendena, man får kalla det, har skjutits framåt.
De skjuts framåt, okej.
Ja.
Inte en annan teori, nu kanske jag går händelserna i förväg, men att man brukar andra saker istället för alkohol, som gräs.
Ja, men det håller inte riktigt, för då skulle man se en ökning av gräsanvändning så att säga, som man inte ser. Det förklarar inte riktigt minskningen i alla fall.
Nej,
det,
okay.
Det är för lite för att göra det. Även funnits teorier om att det ersatts av spelande och problem med spelande, så här håller inte heller riktigt.
För man har ju fått bilden, krögare berättar ju om att folk förvisso går ut på krogen fortfarande men inte dricker längre.
Nej.
Men då har en teori som kopplas till det har varit just det här med att man tar andra droger istället. Aha. Men då går inte det att bevisa i
Nej, inte, det håller inte i alla fall i omfattning, det kan inte förklara det.
Och, okay.
Men det finns också en allmän sån här hälsotrend där folk Folk motionerar och går och lägger sig på kvällen och har inte oskyddat sex. Och folk är väldigt, väldigt skötsamma jämfört med tidigare. Så att det kan också förklara en del av det här.
Om man står här idag då och blickar tillbaka på historien, går det säga att riskfaktorerna för att bli alkoholist alltid har varit de samma?
Nej.
Det har förändrats?
Ja, med tillgången. Alltså, går man långt tillbaka så fanns det väldigt mycket mer sprit tillgängligt och folk drack mer, för att ju mer tillgängligt det är och ju billigare det är, desto mer dricker man. Nu är det ju inte så dyrt, men det är ändå lite krångligt att få tag på. Och därför dricker man inte så mycket. Sen finns det några andra trender som är intressanta också. Det finns en konvergens i hur man dricker. Män med riskkonsumtion tenderar att dricka mindre och mindre. Kvinnor gör inte det. Vilket innebär att mäns och kvinnors vanor liknar varandra mer och mer.
Ah.
Och detsamma gäller kring ålder. Alltså de här unga vuxna dricker ju mindre. Medans pensionärer, 65-plussare, tenderar att dricka mer. Så att det finns gamla och ungas vanor liknar varandra mer och mer.
Varför har gamla börjat dricka mer?
Det är piggare och piggare pensionärer, och de kanske har med sig sitt dryckesmönster som de hade när de var unga, när det dracks mer.
Ser man effekter av en stökig omvärld? För det är ju oroligt i världen, ekonomin strular, det är krig och elände. Ser man effekter på konsumtionen av alkohol generellt? När det blåser i omgivningen?
Det borde man ju göra, för det är ju ändå, det är ju i tider av att man inte mår bra och sådär, som man borde dricka mer. Men sen hur man liksom forskningsmässigt ska göra kopplingen mellan stökig omvärld och hur folk dricker, den är ju lite svår.
Men jag förstår liksom inte hur alkoholen, alltså det är det jag kan sitta och tänka på här. Hur kan den vara så djupt rotad och en så naturlig del av vår kultur fortfarande efter hela den här historien vi har haft med den? Den har ju inte varit direkt en älskling, om man ser på det så. Eller den har ju det, jättemycket. Men samtidigt har den förstört så jäkla mycket så himla länge. Och det har uppenbarligen funnits väldigt mycket motstånd också.
Ja, vem vet. Men nu händer det ju grejer bland unga, så att det är ju mycket möjligt att om 40 år så dricker folk inte alkohol. Det är bara att titta på hur det gått för rökningen. Nu är det under 10% som röker. På 40-50-talet var det 50% av männen som rökte. Där har det skett en utfasning, och om 30-40 år kanske cigaretten är borta.
Precis, och det är ju för att så här, dels att man börjar med de där varningsgrejerna på paketet, att det står, och sen att man inte får röka på utserveringar längre.
Just det.
Alltså det är verkligen så här, det försvinner ju mer och mer.
Det har blivit krångligare.
Tillgängligheten försvinner liksom, eller att kunna röka. Undrar om det skulle bli på samma sätt om man började med små sådana restriktioner mot alkohol.
Att man inte får dricka på utserveringen.
Exakt, man måste stå liksom en bit bort och dricka. Skulle det funka?
Det finns ju faktiskt varningstexter. Fast, inte på flaskor, men på reklam finns det.
Ja, det gör det i och för sig. Eller det kommer inte jag ens
ihåg. Det känns som en så kallad pappersprodukt, det här med varningstexterna ändå.
Ja, men det är precis. Alltså, jag kommer ihåg när jag rökte för länge sedan och man var utomlands, och då hade de jättehemska sådana här
bilder på gula tänder.
Ja, det var så äckligt. Och ändå satt man där och bara, nice med semester.
Ja. Sen ska man säga att när det gäller de här varningstexterna, de är ju inte sådär jättebra utprovade forskningsmässigt. Så att stödet för att det hjälper är väldigt svagt.
Ja, men skrämselpropaganda funkar väl inte jättebra?
Nej, det funkar i vissa sammanhang. Men i vissa sammanhang så triggar det bara ångest och oro. Och då kan det ju bli så att man faktiskt röker mer.
Får jag fråga en sak? Det är klart att jag får.
Rimligt.
Säger han nu mot slutet.
De olika nykterhetsrörelserna som har funnits, vad har de liksom betytt för konsumtion och folkhälsa och sådär? Hur mycket har de kunnat påverka? Hur viktiga har de varit?
De har nog varit viktiga, och de växte ju fram i en tid när det fanns väldigt mycket föreningsliv i Sverige. Så det blev ju en stor sak att vara med i en nykterhetsrörelse. Det var ju inte bara att man tyckte illa om sprit, utan man gjorde ju saker också. Man hade ju verksamhet så att säga. Sen intog de en, tycker jag, en lite speciell hållning i samband med den här förbudsfrågan och Systembolagets införande. För de ville ju inte ha något systembolag. De ville ju förbjuda, så att vissa delar av de här regleringarna som har fått ner konsumtionen gillade inte nykterhetsrörelsen riktigt. Eftersom
de vill inte ha systembolag för att de ville förbjuda. Och då, ja, då såg de inte, okej. Okay. Ja. Mm.
Så att vissa av de här restriktionerna var de emot, för de tänkte att alkoholen ska bort helt enkelt.
Just det. De siktade lite för högt möjligtvis.
Det kan man säga.
Vad tror du om 50 år? Hur ser vårt drickande ut?
Jag tror alkoholen finns kvar. Jag tror inte den har gått samma öde till mötes som cigaretterna, som jag tror kommer vara borta då. Sen så kommer kanske den här konvergensen fortsätta. Förut har det ju varit så att det är unga män som dricker, men då kommer kanske konsumtionen ha spridits ut mer på män och kvinnor och gamla och olika grupper. Så. Men eftersom den funnits i många tusen år så kommer den nog finnas kvar.
På tal om det, för att just nu fortfarande är det ganska skamfyllt att vara alkoholist. Det är många som hör av sig till mig och skriver att de vågar inte berätta för någon annan att de har alkoholproblem. Mm. Och jag hade till och med en som skrev till mig häromdagen och sa, har du fler som, är det bara, alltså så här, är det fler som skriver till dig? Och jag bara, ja, alltså det är många. Mm. Och den skammen som, och liksom det här, det är det som är så sjukt, att alkoholen har en sån central del, alltid haft det. Och sen ändå finns den här skammen kring att ha problem kring det, som uppenbarligen också har funnits i så många år. Hur länge har det varit skamfyllt på det här sättet?
Ja, jag tror i princip alltid och alltid värre för kvinnor.
Ja. Ja.
Sen tycker jag att det är en fantastisk insats som du och andra gör, som liksom avstigmatiserar det här till viss del. Och det finns ju många som har gjort det även kring psykisk ohälsa nu. Och de är ju frontfigurer som gör något fantastiskt bra.
Mm.
För det är så mycket värt att få bort de här stigmarna, för då kan man prata om det och liksom se att det inte är andra människor som får såna här problem, utan det är vem som helst som kan hamna i det. Liksom.
Ja, för jag kan bli lite sorgsen nästan, att det fortfarande är så 2024, när det uppenbarligen har varit så mycket motstånd mot alkohol och man ser verkligen hands on hur mycket problem det har skapat, och ändå att det är liksom så här, och det är så lätt att bli beroende av. Det är så lätt, för det är liksom, vi dricker vid alla tillfällen, är det okej att dricka, det är klart som fan att folk blir beroende liksom. Mm. Och ändå ska man gå runt och skämmas över det liksom. Och folk vet knappt heller vart de ska vända sig för hjälp. Och att det, alltså så här, att då när det har funnits så mycket motståndsrörelser och sådana saker, att så här, det som gör mig ledsen när jag hör på historien så här, liksom, att så här, vart finns alla resurser till att få hjälp liksom, med det här, eller varför syns de inte mer?
Nej, men verkligen. Men vi slår ett slag för att avstigmatisera det här.
Ja, verkligen. Och det här kanske förhoppningsvis i alla fall är någonting som om vi säger om 50 år, att det i alla fall kan bli mindre stigmatiserat.
Ja, verkligen. Det ska vara som att ha ont i ryggen.
Alltså, ja,
precis.
Mm. För det är ju samma sak. Alltså, det är så här, du går till doktorn för att du har ont någonstans. Du ska gå till doktorn också och kunna prata om att du liksom är rädd för att du dricker för mycket. Liksom. Mm. Det är lätt för mig att säga som också, alltså så här, jag förstår ju att det inte är så himla lätt för någon som precis, alltså som kanske inte har kommit ur det än. För då hade jag nog inte heller vågat prata om det så högt, för jag skämdes också, såklart. Och det är väl för att man känner sig så, alltså, jag vet inte. Man känner sig att man borde klara av det, för att alla andra gör ju det, liksom.
Mm.
Och jag borde kunna hantera det när alla andra verkar kunna göra det.
Mm. Men alla andra kanske inte kan göra det, men de sitter och tänker samma sak som du.
Exakt, som allt annat i livet egentligen.
Mm, exakt.
Ja, nu blev jag upprörd, kände jag. Jag tror vi får oss.
Men jag älskar att vi har fått en historielektion.
Jag med. Jättebra
bra
historielektion. Kul resa i den här tidsmaskinen, Peter.
Jag åkte i tidsmaskinen.
Ja, den var kul.
Mm.
Och väldigt informativ också. Tack för att du kom hit. Och tack Robin för att du kom hit också.
Tack för att du fick komma.
Ja, tack.
Eller vänta Robin, kan inte du sitta kvar här med mig? Jag vill ha lite eftersnack.
Jag var precis på väg ut genom dörren, men jag...
Du sitter kvar. Jaha, Robin.
Mm.
Min mic.
Allt går bra.
Det går jättebra.
Livet rullar på.
Bilen går också väldigt
bilen
bra.
Bilen går bra också.
Ja, bilen går bra. Nykterheten går ju bra i alla fall.
Den
jag
hittar
på med hörlurar. Ja, men det tycker jag. Alltså, nu när jag liksom har lyssnat då, nu när vi har suttit i en historielektion här, du och jag, så känner väl jag lite att jag är lite arg.
Varför är du arg?
Ja, men jag, jag blir så arg, alltså jag blir så arg på vår alkoholkultur.
Mm.
Jag har liksom aldrig gått så djupt in i historien förut, utan mest varit arg på att här är det helt okej att dricka hela jävla tiden, och sen så har det varit så typ hela tiden, fast i olika grader nästan.
Men du känner inte att du är mindre dömande mot dig själv efter den här historielektionen? Med tanke på att det har druckits i alla tider och att människor har haft problem i alla tider, men att vi kanske är mycket bättre idag på att få hjälp och ge hjälp, även om det finns mycket att förbättra.
Det var en väldigt bra input.
Plötsligt blev du mindre arg.
Ja, nu blev jag faktiskt. Ja, alltså det är sant. För det, nu sa du faktiskt någonting, för det är ju verkligen så här, det är inte så jävla konstigt att man har blivit helt hooked på skiten.
Just det.
Och då kanske man inte ska vara så hård mot sig själv. Det ska
framförallt
man
är du inte ensam.
Är verkligen inte ensam. Och du som lyssnar är framförallt verkligen inte ensam. Hur känner du när du har lyssnat på historien då?
Nej, men det blir ju jättetydligt att det här är ju, ja, men som sagt, vi pratar om 6000 år sedan när man började dricka alkohol eller konsumera alkohol. Mm. Och att det är djupt rotat i vår kultur är inte så himla himla konstigt. Och jag tycker också det är intressant att ju mer man försöker reglera eller till och med förbjuda alkohol, så hittar människor vägar runt, och det kanske till och med ökar konsumtionen och ökar skadorna av det. Så att det gäller nog att hitta en medelväg runt det där. Jag tror faktiskt inte, ibland så har man gått och funderat på det, är inte bättre att bara förbjuda skiten, men jag tror inte att det kommer funka i praktiken.
Men du var med i mitt premiäravsnitt.
Just det.
Det är jättekul att du är här igen. Hur har din nyktra tid varit de senaste månaderna?
Den har varit väldigt, väldigt normal, precis som de tidigare 6 åren. Nej, men så här, ska vi vara allvarliga. Skillnaden mellan dig och mig är ju att min nykterhet kommer inte från ett liksom problembruk, utan jag blev ju nykter av andra anledningar. Så att för mig är det ju inte en kamp på det sättet som det kanske kan vara för dig eller för andra. Men jag är just, har ju ständigt tentaklerna ute när det gäller liksom alkoholkulturen och hur man blir behandlad som nykter. Och kanske efter att jag var med i din podd så är jag ännu mer uppmärksam på hur det ser ut på fest, hur det skrivs om alkohol i medier. Jag vet inte hur många gånger i månaden man ser på Aftonbladet och Expressen de här rubrikerna med så klarar du en vit månad, eller så mår kroppen 5 dagar efter att du har slutat dricka. Och man blir ju ännu mer uppmärksam på hur sjukt det är vad vi lever i egentligen. Mm. Att det ens ska behövas. Och för övrigt att det blir plusartiklar man måste betala för att få läsa. Men det är en annan historia.
Ja, precis. Jag var en sån plusartikel.
Du var en sån plusartikel? Ja, jäklar.
Ja, men alltså verkligen. När man tar avstånd från en sån pass stark rotad kulturell norm, eller vad man ska kalla det, då blir det helt plötsligt att man får helt andra glasögon på sig och ser så tydligt bara, shit, vad är det här för alltså vad är det liksom, vad är det som är okej och vad är det som inte är okej, och liksom jag menar, på det sättet vi dricker alkohol här skulle absolut vara jättekonstigt i jämförelse med någon annan kultur eller annan tid och sådär, och att det, jag kan liksom tycka att det är så intressant hur, alltså hur stark kulturen blir i våra hjärnor på något sätt. Att vi liksom litar så mycket på, alltså man ifrågasätter inte när man är i det. Jag gjorde inte det när jag drack till exempel.
Nej.
Alltså då var det inte som att jag gick runt och tänkte på, åh, nu bidrar jag till en stark, djupt rotad norm här.
Just det.
Liksom. Utan den är norm, är ju norm för att den är lätt att leva i och fortsätta vara i, för att den är en norm.
Mm. Du var som alla andra helt enkelt.
Ja.
Vad skulle du säga att podden har gjort för dig och din nykterhet?
Jättemycket. Alltså den gör ju att jag, den ger mig motivation till att fortsätta hålla mig nykter, men den ger mig också motivation till att jag vill bryta det här stigmat som finns kring alkoholproblem.
Mm.
Så att det finns ju mycket eld här. Alltså det är mycket så här ilska som gör att den här podden liksom går framåt faktiskt, för att jag har varit så arg, Robin. Jag var ju så arg.
Jag förstår det.
På ett bra sätt, tror jag.
Ja, ja. Ett konstruktivt sätt.
Ja, fast säkert många gånger inte. För att jag också så här, jag har också gått in väldigt mycket i min liksom prestation. I att så här, men då måste jag jag måste göra den här podden bra nu, för att, nu säger inte jag, för det här är absolut inte den enda podden som ifrågasätter alkohol, det är det inte. Men jag säger bara det att för mig så
det
känns
det bästa.
Tack, vad fint.
Det
var det jag ville att du skulle säga. Mm. Nej, men och då så blir det som att jag tänker mycket på att nu vill jag vill verkligen att den ska bli bra, så att folk känner att men det här vill jag ta mig till av också. Jag vill också bli nykter nu. Alltså du vet så. Istället för att bara så här, tänka att det blir bra, det här är kul, jag tycker det här är roligt. Men allt jag tycker är kul blir till slut prestation.
Jaha, okej.
Okay. Ja, och det är inte bra. Och det är där jag har insett nu bara...
Är det här ett nytt riskbeteende?
Ja, kanske.
Eller riskbruk?
Jag riskbrukar podden. Mm. Så att det blir en annan... Så att jag måste verkligen vara noga med... att den här balansen, alltså hitta en balans i mitt liv, och det är någonting som jag verkligen just nu är uppe i att försöka nå.
Okej. Okay. Får jag fråga en annan sak? Mm. Har du varit på någon fest då?
Sorgligt, jag var tvungen att tänka så mycket. Ja, jag har varit på lite fester. Alltså sen vi satt här sist så har jag varit på fester. Ja, det har jag.
Och hur har det gått?
Det var ju maj vi satt här och nu är det oktober. Vet du vad det häftiga är? Att senast jag var på ett event där det var mycket alkohol, det var bara för några veckor sedan. Och det sjukaste var att när jag gick dit, alltså alltid innan så har jag känt att gud vad jobbigt att jag ska på den här grejen nu och alla andra kommer dricka, jag kan inte dricka, hur ska det bli? Jadjadjadj. Men den här gången så gick jag dit och jag kände bara, vad kul det ska bli.
Wow, gud vad skönt.
Alltså, jag får typ bara så här, det kittlar nästan i magen när jag säger det. För att det kändes, alltså det var verkligen den känslan att jag var så här. Och alltså på riktigt, jag blir nästan rörd faktiskt när jag säger det här. Men jag trodde aldrig att jag skulle känna så på... Alltså utan alkohol.
Du trodde att fest skulle vara döden. Att fest var dött för dig.
Jag trodde att festen var slut för alltid.
Ja.
Och jag vet att du som lyssnar, som liksom precis har slutat eller försöker sluta, inte kommer tro på mig när jag säger de här sakerna. För jag har sagt det flera gånger i podden innan, men jag kan verkligen inte understryka nog den känslan som jag hade just när jag gick på den här festen. Jag hade skitkul och jag gick därifrån med eufori. Mm. För att jag hade haft en så himla fin kväll. Mm. Och jag kom hem och jag var så här uppvarvad. Jag kände mig på bra humör, men det gjorde ingenting att jag inte var trött, för jag var liksom, så jag var så nöjd med kvällen. Och jag visste att oavsett om jag inte kan sova så mycket i natt, för man är alltid lite uppvarvad efter grejer, så har jag haft en så himla bra kväll, och då kan jag vara lite trött imorgon. Jag slipper i alla fall vara andra dagens bakis.
Ja, faktiskt. Första dagen är man ju fortfarande.
Ja.
Det är ju faktiskt så, tyvärr.
Jag var det senast i helgen. Och vet du vad jag har gjort då?
Nej.
Alltså då hade jag ju så, ja men det är så sorgligt. Jag satt med en kompis hemma, som att det är sorgligt att jag satt hemma med en kompis. Men jag satt hemma med en kompis och
vad det är för kompis.
Precis, hon är en jättebra kompis. Vi skulle kolla på skräckfilm. Det blir en ganska misslyckad skräckfilmskväll, för vi hittar bara två olika skräckfilmer som vi ville testa, och börja på ena bara, det här är ingen skräckfilm, och så började vi kolla på den andra utan att, ja, skitsamma, det blev inte bra. I alla fall, men då åt vi massa godis, socker och sådär.
Ja.
Så att jag gick och la mig ganska sent. Så i söndag så var jag helt förstörd. Alltså. Mm. Jag var tvungen att ställa in planer.
Mm.
Så var jag. Mm. Har du varit bakis precis?
Ja, det har jag. Det har jag faktiskt.
Har du det?
Ja. Jag har varit på mer fester senaste halvåret än vad jag någonsin har varit, tror jag. Och dels så blir man ju väldigt, väldigt glad när man är bland människor som bara vet att man inte dricker, som aldrig ifrågasätter det, som dessutom har förberett alkoholfri alternativ utan att det är något konstigt. Jag var på en fest i somras där det också var en bartender i sällskapet som gjorde världens godaste alkoholfria drinkar till mig utan att det var något konstigt, och han var skitduktig. Det är så man vet också att det är en bra bartender, om man kan svänga ihop det. Sen var jag faktiskt för ett par helger sedan, jag var ute på krogen för första gången på väldigt länge.
Oj!
Och på nivån liksom att man var hemma 3:30 på morgonen med en påse hamburgare. Och det har
en
liksom...
påse hamburgare? Ja just det, det är klart. Nu vet vi vad jag såg framför mig nu. Nu sa att du hade en påse med massor hamburgare. Alltså...
Nej, det var en hamburgare med tillbehör från en stor hamburgarkedja.
Ja.
Varför pratar jag som att vi är i Sveriges Radio? Det finns andra hamburgare också. I alla fall... Det var första gången på jättelänge som jag kom hem tidigt på morgonen med liksom mat med mig hem. Så som man gjorde förr i tiden när man drack.
Visst är det underbart?
Ja, och sen var jag jätte bakfull dagen efter.
Ja, men alltså det var någon som sa en så himla smart grej till mig angående det. Det är ju att förut när man drack så hade man ju antagligen, alltså som att man stoppade i sig så mycket onyttigt när man kommer hem så där. Alltså kroppen tar ju stryk av allt socker som innehåller att vara uppe den tiden. Men när man drack så tänkte man ju inte på att den delen ens hade någon effekt. Så man tänkte bara, fy fan vad bakis jag är från alkoholen.
Exakt. Liksom.
Men liksom, ska jag aldrig mer dricka?
Det är så jävla konstigt, man mådde så dåligt. Man liksom, alltså, hade alla de här faktorerna. Vi får bara icke-alkoholfaktorerna och mår ändå pissdagen.
Exakt,
efter.
Precis. Ja, herregud. Men det var en bra kväll. Vi var på karaokebar.
Och sjöng du karaoke?
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Det skulle aldrig falla mig in. Det gjorde 18-åringarna där tillräckligt uselt. Men det var trevligt. Det var fint.
Jag har faktiskt sjungit karaoke nykter en gång.
Har du det?
Ja, det var kul.
Var det?
Ja, när alla andra var fulla så gör det inte så mycket. Eller alltså, jag gjorde inte själv. Gud nej, jag stod inte där själv.
Nej.
Jag var ju med ett gäng. Det som då funkade, tänker jag.
Jag sjunger karaoke en gång i mitt liv. Inget stoppar oss nu med Blackjack på en finlandsbåt. Jag var inte nykter då. Det var på den tiden jag drack. I publiken sitter min kompis som jag var på kryssningen med. Och båten gick till Estland förresten. Och det var en estländsk gammal tant i publiken som kom fram efteråt. Och berättade att det var det vackraste hon hade hört.
Nej, du skojar.
Och sen var hon efter mig hela kvällen. Det här väcker så mycket minne nu. Kan vi prata om
du inte sjunga lite?
Det kan jag inte.
Jag vill veta vad den här kvinnan föll för.
Nej, det var inte min stoltaste stund i livet, om jag säger så.
Men du fick ändå ett fan. Det är ändå bra jobbat. Så det är bra
jag
jobbat.
Har ett fan på andra sidan Östersjön.
På grund av karaoke, det är fan inte många som har.
Nej, så är det.
Eloge till dig, säger jag bara.
Tack.
Ja, men vad kul, men då låter det som att du har haft det bra.
Jag har haft det väldigt bra.
Och då ska du få komma tillbaka om ett halvår igen. Får vi se om du fortfarande har det bra då.
Ja, vad fint. Jag ser fram emot det.
Vi kör så här halvårsmässigt här. Det är enda gången vi ses, vi har inte sett för ett halvår.
Nej, exakt, det har man mycket att prata om.
Är det för att jag inte har bjudit in dig till podden?
Ja, faktiskt.
Ja, jag förstår det, jag ber om ursäkt.
Jag är kränkt.
Robin, tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Tack. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av...